Kapitel 14. När striden tar sin början. Tystnaden som följde var högst besynlig och Egwene begrep ingenting. Elaine såg på Ninive och sen tittade båda två på Ninives tunna silverarmband. Ninive såg på Egwene med stora ögon men vände ner blicken igen. Jag har någonting att bekänna, nästan viskade hon. Hon höjde inte rösten, men orden kom ur henne i en stridström. Jag har tillfångatagit Mogadin. Utan att lyfta blicken lyfte hon handen med armbandet. Det här är en Erdaim. Vi håller henne fången. Och ingen vet om det, utom Joanne och Lin och Brigitte. Och nu du. Vi var tvungna, sa Elaine i det att hon ivrigt böjde sig framåt. Annars skulle de ha avrättat henne, Egwene. Jag vet att hon förtjänar det, men hon vet så mycket. Sånt som vi inte ens kunnat drömma om. Det är därifrån alla våra upptäckter kommer. Utom Ninives sätt att hela Joanne och Lin och Logan och mina Tyrann Greel. De skulle ha dödat henne utan att ta reda på någonting. Egwene blev nästan yr av alla frågor som for genom hennes huvud. Hade de tillfångatagit en av de förlorade? Hur då? Hade Elaine skapat en Erdaim? Egwene rös. Hon kunde knappt förmå sig att titta på silverringen. Den liknade inte alls den sorts Erdaim som hon hade allt för god kännedom om. Men även om de hade en sån anordning, hur hade de kunnat hålla en av de förlorade hemlig bland så många Aes Sedir? En av de förlorade som fånge, inte ställd inför rätta, inte avrättad. Med tanke på hur misstänksam Rand hade blivit skulle han aldrig lita på Elaine igen om han fick veta detta. För hit henne, lyckades hon säga med ihålig röst. Ninive for upp från stolen och sprang ut. Ljudet från festligheterna, skratt, musik och sång steg ett kort ögonblick innan dörren slog igen bakom henne. Egwene gned sig om tinningarna. En av dem förlorade. Det var då en hemlighet, vill jag lova. Elaine rodnade. Varför i ljusets namn? Åh, naturligtvis. Elaine, jag tänker inte ställa några frågor om något som jag inte borde känna till. Hennes vän spratt till. Jag kanske kan berätta mer. Senare, imorgon. Kanske. Egwene, du måste lova att inte säga någonting. Inte till någon. Om inte jag säger det. Lova det, vad du än får se. Om det är vad du vill. Egwene kunde inte förstå varför Elaine var så upprörd. Inte egentligen. Elaine hade en hemlighet som Egwene delade med henne. Fast det berodde på att Egwene fått reda på den av en händelse. Och sedan dess hade de låtsats som om det fortfarande bara var Elaine som visste. Elaine hade träffat Brigitte, sagohjältinnan i Tal Aaron Riord. Och kanske gjorde hon det fortfarande. Vänta nu. Vad var det Ninive hade sagt? Brigitte visste om att de hade fångat Mogadin. Menade hon att kvinnan väntade i Tal Aaron Riord på att Valyrus Horn skulle kalla henne tillbaka? Kände Ninive till den hemlighet som Elaine vägrat att erkänna för Egwene ens när hon blivit ertappad? Nej, hon tänkte inte låta det urarta till en massa anklagelser och förnekelser. Elaine, jag är den Amelin-tronande. På riktigt. Och jag har redan planer. De visa som kan leda kraften gör många av sina vävar på ett annat sätt än Aes Sedir. Elaine visste redan att de visa kunde leda kraften. Men vid närmare eftertanke visste inte Egwene om Aes Sedirna kände till det. De andra Aes Sedirna. Ibland är det de gör mer invecklat eller grövre. Men ibland är det enklare än vad vi fått lära oss i tornet och fungerar precis lika bra. Du vill att Eishedel ska gå i lära hos Eilfolket. Elaines läppar kröktes i ett roat leende. Egwen, det kommer de aldrig att gå med på. Inte om du så lever i 1000 år. Däremot skulle jag tro att de vill pröva Eilflickor för att få nya noviser när de får veta hur det ligger till. Egwen ändrade ställning på sina kuddar och tvekade. Eishedé som studerade för de visa, som lärlingar. Det skulle aldrig bli verklighet. Men framförallt Romanda och Lilaine skulle inte ta skada av lite G.H.O. Och Shariam. Och Murell och... Hon lyckades hitta en bekvämare ställning och sköt drömmerierna ur hågen. Jag betvivlar att de visa kommer att gå med på att låta Eilflickor bli noviser. Det skulle de kanske ha gjort tidigare, men definitivt inte nu. Nu kunde Egwen inte vänta sig mer än att de på sin höjd skulle prata hövligt med Eishedir. Jag tänkte på någon form av samarbete. Elaine, det finns mindre än 1000 Eishedir. Om man räknar med dem som är kvar i Eilöknen så finns det förmodligen fler visa som kan leda kraften än Eishedir. Kanske många fler. De missar i varje fall aldrig någon som föds med gnistan. Hur många kvinnor hade dött på den här sidan drakmuren för att de plötsligt kunde leda kraften. Kanske utan att ha någon aning om vad det var de gjorde och utan att ha någon som lärde dem hur de skulle göra. Jag vill ha hit fler kvinnor, Elaine. Tänk på alla de som kan lära sig att leda men som inte hittats förrän Eishedéerna ansett att de är för gamla för att vara noviser. Om någon vill lära sig så låt henne försöka. Det är vad jag anser. Även om hon är 40 eller 50. Eller om hennes barnbarn redan har egna barnbarn. Elaine slog armarna om sig själv och skrattade. Elaine, de antagna kommer verkligen att älska att få undervisa i en sån novisklass. De får lära sig, sa Egwen resolut. Hon kunde inte begripa att det skulle vara något bekymmer. Eishedéerna hade alltid ansett att man kunde vara för gammal för att bli novis. Men om man ville lära sig. De hade redan ändrat sig till en viss del. För ute i folkvimlet hade hon sett kvinnor som var äldre än Ninniv i vita novisklänningar. Tornet har alltid varit strängt när det har handlat om att stänga folk ute, Elaine. Om man inte är tillräckligt stark åker man ut. Vägrar man att genomgå en prövning blir man bortskickad. Misslyckas man med en prövning är det samma sak. De borde få stanna om de vill. Men prövningarna är ju till för att se om man är tillräckligt stark, protesterade Elaine. Inte bara med kraften utan i sig själv. Du kan väl inte vilja ha Eishedir som bryter samman så snart de hamnar i en knivig situation. Eller Eishedir som knappt kan leda kraften. Egwen fnös. Om Sorrele kommit till tornet skulle hon ha fått gå hem igen utan att ens få genomgå provet för att bli antagen. De kanske inte kan bli Eishedir, men det betyder inte att de är värdelösa. Man låter dem trots allt gå ut i världen med förmågan att leda kraften och litar på att de ska sköta det något sånär omdömesgilt. Min dröm är att alla kvinnor som kan leda kraften ska vara knutna till tornet på ett eller annat sätt. Alla. Vindfinnerskorna. Elaine gjorde en grimas när Egwen nickade. Du har inte förrått dem, Elaine. Jag kan knappt tro att de kunnat hålla det hemligt så länge. Elaine lät höra en tung suck. Nåväl, gjort är gjort. Man kan inte lägga tillbaka honungen i bikupan. Men om dina älkvinnor ska stå under något slags särskilt beskydd borde det gälla havsfolket också. Låt vindfinnerskorna lära upp deras flickor. Det får inte bli några havsfolksflickor som blir ivägsläpade av Eishedir oavsett vad de själva vill. Avgjort. Egwen spottade i handen och sträckte fram den. Och efter en kort paus gjorde Elaine detsamma och log stort när de förseglade överenskommelsen. Flinet bleknade sakta. Har det här att göra med Rand och hans amnesti, Egwen? Delvis, Elaine. Hur kan han vara så... Det fanns ingen bra avslutning på frågan och hur som helst inget svar heller. Elaine nickade bara dystert för att visa att hon förstod eller höll med eller båda dera. Dörren öppnades och in kom en kraftigt byggd kvinna i mörk ylleklänning. Hon bar på en silverbricka med tre silverbägare och en långhalsad vinkaraff, också den av silver. Ansiktet var väderbitet som en bondhustrus, men de mörka ögonen glimmade när hon betraktade Egwen och Elaine med flackande blick. Egwen hann ett och jämt bli förvånad över det snäva silverhalsband som kvinnan bar trots sin enkla klädsel. Sen kom Ninivin bakom henne och stängde dörren efter dem. Hon måste ha sprungit som vinden eftersom hon hade hunnit byta den vita klänningen mot en mörkblå sidenklänning med guldslingor broderade runt follen och halslinningen. Den var inte tillnärmelsevis så djupt urringad som de klänningar Berylane brukade ha på sig, men betydligt lägre skuren än någonting Egwen hade väntat sig se på Ninive. Det här är Merrigan, sa Ninive, samtidigt som hon drog fram flätan över axeln i en väl inövad gest. På högerhanden glimmade ormringen till med ett gyllene blänk. Egwen var på väg att fråga varför hon betonade namnet på det viset, men insåg med ens att Merrigans halsband såg ut precis som armbandet runt Ninives handled. Hon kunde inte låta bli att stirra. Kvinnan såg verkligen inte ut som hon hade väntat sig av någon av de förlorade. Hon gav luft åt sina tankar och Ninive skrattade till. Titta nu, Egwen. Hon inte bara tittade. Hon var nära att hoppa ur stolen och omfamnade dessutom genast Shaidar. Så snart Ninive hade talat hade Merrigan omvärmts av kraftens sken. Bara ett ögonblick. Men innan det slocknat igen hade kvinnan i den enkla ylleklänningen genomgått en fullständig förändring. Egentligen var varje förändring inte så omfattande, men tillsammans fick de henne att bli en helt annan kvinna. Ståtlig, snarare än vacker, men inte alls sliten. En kvinna som var stolt, till och med majestätisk. Det var bara de glittrande ögonen som förblev de samma. Men hur mycket blicken än flackade kunde Egwen utan vidare tro på att detta var Mogedin. Hur var allt hon sa? Hon lyssnade uppmärksamt när Ninive och Elaine berättade om att förklä sig med kraftens hjälp och att vränga vävar ut och in. Men det var Mogedin hon iakttog. Hon var stolt och därtill uppfylld av sig själv. Av att vara sig själv igen. Ändra henne tillbaka, sa Egwen när förklaringarna var över. Åter varade Shaidars glöd bara ett ögonblick, och när den falnade fanns det inga flöden kvar som var synliga för henne. Återigen var Mogedin en alldaglig, väderbiten kvinna. En bondkvinna som hade arbetat hårt och såg äldre ut än hon var. De svarta ögonen glittrade mot Egwen, fyllda med hat och kanske även självförakt. Egwen insåg att hon fortfarande höll Shaidar och kände sig dum en kort stund. Vare sig Ninive eller Elaine hade omfamnat urkällan, fast å andra sidan hade Ninive armbandet. Egwen reste sig upp utan att ta blicken från Mogedin och sträckte fram handen. Ninive verkade närmast ivrig att få ta av sig den, vilket Egwen mycket väl kunde förstå. Ninive räckte den till Egwen och sa: "Ställ brickan på bordet, Merrigan, och uppför dig ordentligt. Egwen har bott hos Eilfolket." Egwen vände och vred på silverbandet. Hon försökte låta bli att rysa. Det var ett skickligt gjort arbete. Tillverkat av delar som var så konstfärdigt sammanfogade att metallen nästan verkade vara i ett stycke. En gång hade hon befunnit sig i andra änden av en Adame. Det hade varit en schonschonsk konstruktion där halsbandet och armbandet var hoplänkade med ett silverkoppel. Men inte desto mindre var det samma sak. Hennes mage gjorde uppror på ett sätt som den inte gjort när hon stått inför folkmassan eller salen. Det verkade som om den ville uppväga det faktum att den hållit sig lugn förut. Hon satte beslutsamt armbandet om handleden och knäppte ihop det. Hon hade en viss känsla av vad hon hade att vänta sig, men kunde ändå nästan inte låta bli att hoppa till. Den andra kvinnans känslor låg utbredda framför henne tillsammans med hennes kroppsliga tillstånd. Alltsammans inrymt i en inhägnad del av Egwens medvetande. Starkast var en pulserande rädsla. Men det självförakt som hon hade tyckt sig uppfatta var nästan lika påtagligt. Mogadin tyckte inte om sitt nuvarande utseende. Kanske ännu mindre efter att en kort stund har fått återta sin egen skepnad. Egwen tänkte på vem det var hon såg på. En av de förlorade. En kvinna vars namn man hade använt för att skrämma barn med i hundratals år. En kvinna vars förbrytelser skulle räcka för att döma henne till döden 100 gånger om. Egwen tänkte på de kunskaper som fanns samlade i hennes huvud. Hon förmådde sig att le. Det var inget vackert leende. Det var inte heller hennes avsikt. Men hon trodde inte att hon skulle ha kunnat uppbåda ett sånt ens om hon försökte. De har rätt. Jag har bott hos Eilfolket. Så om du tror att jag ska vara lika mild och klemig som Ninnie och Elaine är det lika gott att du glömmer det. Gör minsta felsteg så ska jag se till att du tigger om att få dö. Fast jag kommer inte att döda dig. Bara räkna ut ett sätt att göra så att du alltid får dras med det där ansiktet. Om du å andra sidan gör mer än ett litet felsteg. Hon lät leendet bli bredare, tills det helt slutade vara ett leende och endast var 2 rader blottade tänder. Rädslan växte till en skräck så stark att den drängte allting annat och tryckte mot inhägnaden. Mogadin stod framför bordet med händerna så hårt knutna om kjoltyget att knogarna vitnade och skalv synbart. Ninnie och Elaine tittade på Egwen som om de aldrig hade sett henne förut. Ljus. Väntade de sig att hon skulle vara hövlig mot en av de förlorade. Sorrelly skulle ha släpat ut kvinnan i solen för att stuka henne om hon inte bara skurit halsen av henne. Egwen tog ett steg mot Mogadin. Den andra kvinnan var längre än hon. Men nu böjde hon sig bakåt så att vinbägarna välte och karaffen vacklade till. Egwen gjorde sin röst kall. Det behövdes ingen större ansträngning. Den dag jag ertappar dig med en enda lögn är den dag då jag egenhändigt avrättar dig. Nåväl. Jag har funderat på att färdas från en plats till en annan genom att så att säga borra ett hål härifrån och dit. Ett hål genom väven så att det inte blir något avstånd mellan den ena änden och den andra. Hur skulle det fungera? Inte alls. Inte för er eller någon annan kvinna, sa Mogadin snabbt med andlös röst. Skräcken som sköd inom henne syntes nu tydligt i hennes ansikte. Det är mäns sätt att färdas. Den stora bokstaven hördes tydligt. Hon talade om en av de förlorade gåvorna. Om ni försöker kommer ni att sugas in i... Jag vet inte vad det är. Kanske utrymmet mellan trådarna i väven. Jag tror inte att ni skulle överleva länge där. Och jag vet att ni aldrig skulle komma tillbaka. Färdas, muttrade Ninnie harmset. Vi tänkte aldrig på att färdas. Nej, vi gjorde inte det. Elaine lät lika missnöjd med sig själv. Jag undrar vad mer vi inte har tänkt på. Egwen brydde sig inte om dem. Hur ska man då göra? Frågade hon med låg röst. Det var alltid bättre än att ryta. Mogrin ryckte ändå till, som om Egwene hade skrikit henne rakt i ansiktet. Man gör de båda platserna i väven identiska. Jag kan visa hur det går till. Det är lite besvärligt på grund av halsbandet, men jag kan...
Så här, sa Egwene, omfamnade Cider och vävde samman flöden av anden. Den här gången försökte hon inte vidröra drömvärlden, men väntade sig att det skulle bli ungefär likadant om det fungerade. Det hon frambringade var någonting helt annat. Det tunna draperi hon vävde nu gav inte det skimrande intryck som det förra, och varade bara ett ögonblick innan det sögs ihop till en lodrät linje som plötsligt var en reva av silverblått ljus. Sen blev ljuset snabbt bredare, eller vred sig. Det var så hon tyckte att det såg ut, och blev till någonting. Mitt på golvet fanns en dörröppning. Inte alls som den dimmiga utsikt som hon hade fått av Tel Aran Riord i tältet. Detta var en dörr som öppnade sig ut mot ett solhärjat landskap, så fick även de ställen som drabbats värst av torkan här att verka lummiga och frodiga. Vassa stenspiror och klipputsprång höjde sig över en slätt av torr gul lera som genomkorsades av raviner och sprickor. Här och där växte små buskar som även på håll såg ut att vara fulla av törnen. Egwene var nära att starrbliga på denna syn. Platsen var belägen i Eilöknen, halvvägs mellan kalla klippornas boplats och Ruidindalen. En plats där det var högst osannolikt att det skulle finnas någon som såg vad som hände, eller bli skadad. Rans åtgärd med den avskilda salen i solpalatset hade fått henne att själv vara försiktig. Men hon hade bara hoppats att kunna nå dit och varit beredd på att få se platsen genom ett skimrande draperi. Ljus, viskade Elaine. Vet du vad du har gjort, Egwene? Vet du det? Jag tror att jag kan göra om det. Om du gör din väv en gång till är jag säker på att jag kommer ihåg.
Komma ihåg vad då? Praktiskt taget tjöt Ninive. Hur gjorde hon? Åh, förbannelse över denna förbannade blockering. Elaine, sparka mig på smalbenet. Snälla.
Mogadins ansikte hade blivit helt orörligt. Och rädslan som böljade genom armbandet blandades med nästan lika stor osäkerhet. Att avläsa känslor var inte direkt som att läsa i en bok. Men dessa två gick inte att ta fel på.
Vem... Mogadin slickade sig om läpparna. Vem har lärt er det där?
Egwene log på samma sätt som hon sett Aesir Jaer le. Hon hoppades i varje fall att det gav ett mystiskt intryck.
Var aldrig allt för säker på att jag inte redan vet svaret, sa hon svalt.
Kom ihåg det, om du skulle få för dig att vilja ljuga. Plötsligt insåg hon hur detta måste låta i Ninives och Elaines öron. De hade tagit kvinnan till fånga, hållit henne fången under de mest orimliga förhållanden och lirkat fram alla möjliga kunskaper ur henne. Hon vände sig mot dem med ett dystert litet skratt. Jag är ledsen, det var verkligen inte min avsikt att komma här och ta över. Ninni ryckte sig i flätan och blängde sen på den. Ingenting fungerar. Varför kan jag inte bli arg? Åh, du får behålla henne, vad mig beträffar. Vi kan ändå inte ta med henne till Ibordar.
Varför kan jag inte bli arg? Åh, blod och förbannad aska.
När hon insåg vad hon just hade sagt spärrade hon upp ögonen och slog handen för munnen. Egwene sneglade på Mogadin. Kvinnan var fullt upptagen med att ställa upp vinbägarna och skänka i vin som gav ifrån sig en söt, kryddig doft. Men medan Ninni pratade hade någonting kommit genom armbandet. Bestörtning, kanske. Hon föredrog kanske sina välkända härskarinnor framför en som hotade henne till livet nästan så fort hon öppnade munnen.
Det hördes en bestämd knackning och Egwen skyndade sig att släppa Saidar. Öppningen till ejlöknen försvann. Kom in. Shuan tog ett steg in i rummet. Sen stannade hon och betraktade Mogadin, armbandet runt Egwens handled, Ninive och Elaine. Sen stängde hon dörren och åstadkom en nigning som knappast överträffade Romandas eller Lilains prestationer. Moder, jag har kommit för att undervisa er i etikettsregler. Men om ni hellre vill att jag kommer tillbaka senare. Hon höjde ögonbrynen med en frågande min. Gå, sa Egwen till Mogadin. Om Ninive och Elaine var villiga att låta henne gå lös måste det innebära att Erdaimon begränsade hennes rörelsefrihet, om också inte i samma grad som en med koppel. Hon fingrade på armbandet. Hon avskydde det, men tänkte likväl bära det dag såväl som natt. Och tillade, men se till att du finns till hands. Ett flyktförsök kommer jag att behandla på samma sätt som en lögn. Återströmmade skräcken genom Erdaimon när Mogadin hastade ut. Det kunde visa sig bli ett bekymmer. Hur hade Ninive och Elaine kunnat leva med dessa störtfloder av fasa? Nå, det fick bli ett senare problem. Hon vände sig mot Shuan och la armarna i kors under brösten. Det här duger inte, Shuan. Jag vet allting, dotter. Shuan la huvudet på sned. Ibland vinner man ingen fördel alls genom kunskap. Ibland innebär det bara att man får del i faran. Shuan, sa Elaine med halvt bestört och halvt varnande tonfall. Och till Egwens förvåning gjorde Shuan någonting som hon aldrig hade väntat sig att få se Shuan Sange göra. Hon rodnade. Ni kan inte begära att jag ska förvandlas till någon annan över en natt, muttrade hon trumpet. Egwen misstänkte att Ninive och Elaine skulle kunna hjälpa henne med det hon måste göra nu. Men om hon verkligen skulle vara den ämelintronande var hon tvungen att göra det ensam. Elaine, du är fortfarande klädd som en antagen och jag vet att du vill få av dig den där klänningen. Det kan du gott göra nu. Och se sen vad du kan ta reda på om bortglömda gåvor. Och Ninive, du kan göra samma sak. De utbytte en blick varefter de sneglade på Shuan, reste sig från stolarna och gjorde varsin perfekt nigning. Som ni befaller, moder. Om det gjort något intryck på Shuan så märktes det inte. Hon stod och betraktade Egwen med sylig min medan de gick. Egwen omfamnade Saidar igen, helt kort för att skjuta sin stol på plats bakom bordet. Sen rättade hon till stålan och satte sig. En lång stund satt hon bara tyst och betraktade Shuan. Jag behöver dig, sa hon till sist. Du vet vad det innebär att vara den ämelintronande. Du vet vad den ämelintronande kan och inte kan göra. Du känner företrädarna. Vet hur de tänker och vad de vill. Jag behöver dig, så jag tänker se till att jag får dig. Shariam och Romanda och Lilaine tror kanske att jag fortfarande går i novisvitt under den här stålan. Det är kanske de tror allihop. Men du ska hjälpa mig att visa motsatsen. Jag ber dig inte, Shuan. Jag tänker se till att få din hjälp. Det enda som fanns att göra sedan var att vänta. Shuan betraktade henne. Skakade sen lätt på huvudet och lät höra ett mjukt skratt. De har gjort ett rejält misstag, inte sant? Fast det var förstås jag som gjorde det först. Den lilla trinda grymtfisken man tänkte lägga på tallriken visade sig visst vara en silvergädda, lång som ens eget ben. Hon bredde ut kjolarna, neg djupt och böjde ned huvudet. Moder, ha godheten att låta mig tjäna och råda er. Så länge du vet att det bara är råd du ger, Shuan. Det är redan för många som tror att de kan knyta fast trådar i armarna och benen på mig. Jag tänker inte finna mig i någonting sånt från din sida. Hellre skulle jag börja knyta trådar vid mig själv, sa Shuan torrt. Jag ska erkänna att jag aldrig riktigt har tyckt om er.
Kanske för att jag har sett för mycket av mig själv hos er.
I så fall, sa Egwen med precis lika torr ton. Kan du säga du och kalla mig Egwen när vi är ensamma? Sätt dig nu ner och berätta varför salen fortfarande sitter här utan att göra någonting och hur jag kan få fart på dem.
Sjön började dra fram en av stolarna men kom sen på att hon kunde flytta saker med Sajdar igen.
De sitter kvar här därför att Vita tornet verkligen är brutet så snart de rör på sig. När det gäller att få dem att röra på sig så är mitt råd att...
Hennes råd var många och tog lång tid att berätta. Vissa av dem följde Egwens egna tankegångar och alla föreföll goda.
I sitt rum i lilla tornet hällde Romanda upp mintte till tre andra företrädare, varav bara en tillhörde gula Aja. Rummet vette mot baksidan, men ljudet från festligheterna trängde ändå in. Romanda ignorerade dem nogsamt. Dessa tre kvinnor hade varit beredda att stödja henne som Ämelintronande. Och att rösta på flickan hade lika mycket som någonting annat varit ett sätt att hindra att Lilaine fick posten. Lilaine skulle bli rasande om hon någonsin fick veta det. Nu hade Shariam installerat sin flickunge på tronen. Men de tre var likväl fortfarande villiga att lyssna på henne. Särskilt efter flickans tilltag att upphöja antagna till fullvärdiga systrar genom ett eget påbud. Det måste ha varit Shariams verk. Hon och hennes lilla klick hade daltat med alla fyra. Det hade varit deras påfund att upphöja Theodrin och Faulain över de andra antagna. Och vid ett tillfälle hade de föreslagit samma sak för Elaine och Ninive. Hon undrade varför inte Delana kom. Men började tala ändå, efter att med Sajdars hjälp ha lagt ett skyddande hölje mot tjuvlyssning runt rummet. Delana fick helt enkelt komma i fatt när hon kom. Det viktigaste var att Shariam skulle bli varse, att hon inte hade vunnit så mycket makt som hon trodde genom att sno åt sig väktarinne ämbetet. I ett hus i en annan del av Shalirar var Lilaine i färd med att servera kylt vin till fyra företrädare, varav endast en var blå, liksom hon själv. Sajdar förseglade rummet mot avlyssning. Ljudet av festligheterna kom henne att le. De fyra kvinnorna som satt här hade föreslagit henne att hon själv skulle försöka nå posten som Ämelintronande. Och hon hade inte varit motvillig. Men om hon hade misslyckats skulle det ha inneburit att Romanda fick platsen istället. Vilket skulle ha smärtat Lilaine lika mycket som att behöva gå i landsflykt. Ack, så Romanda skulle skära tänder om hon någonsin fick veta att de alla fem hade röstat på flickebarnet bara för att hindra stålan från att hamna över Romandas axlar. Det de nu hade samlats för att diskutera var emellertid hur de bäst skulle kunna minska Shariams inflytande sedan hon lyckats snappa till sig väktarinnestolen. Och så detta narrspel att låta flickan upphöja antagna till Aishadir genom ett påbud. Shariams uppblåsthet måste närma sig vansinne. Medan samtalet fortskred började Lilaine undra var Delana höll hus. Hon borde gott och väl ha hunnit dit. Delana satt i sitt rum och stirrade på Halima som slagit sig ner på kanten till hennes säng. Namnet Arangar fick aldrig användas och ibland var Delana rädd att Halima skulle veta om hon ens tänkte det. Skyddsformen mot avlyssning var liten och omslöt bara de båda kvinnorna. Det är vansinne, fick hon slutligen fram. Förstår ni inte? Om jag fortsätter att stödja alla schatteringar kommer de förr eller senare att ärtappa mig. Alla måste ta vissa risker. Röstens fasthet passade illa ihop med leendet på kvinnans fylliga läppar. Och du ska fortsätta att verka för att Logan stillas igen. Eller avlivas. En liten grimas lyckades endast göra kvinnans drag ännu skönare. Om de bara släppte ut honom ur det där huset någon gång skulle jag själv ta hand om saken.
Delana kunde inte föreställa sig hur det skulle gå till. Men hon tvivlade inte på någonting som kvinnan sa förrän motsatsen bevisades.
Vad jag inte förstår är att ni är så rädd för en man som ständigt avskärmas av sex systrar.
Halima for upp och det slog gnistor om de gröna ögonen.
Jag är inte rädd och vågar inte antyda det. Jag vill ha Logan avskild eller död. Och det är allt du behöver veta. Har jag gjort mig förstådd?
Inte för första gången övervägde Delana att döda kvinnan. Men som alltid fylldes hon av en mörk övertygelse om att det skulle bli hon som dog. På något sätt visste Halima när hon omfamnade Shaidar, trots att Halima inte kunde leda kraften själv. Allra värst var möjligheten att Halima inte skulle döda henne eftersom hon behövdes levande. Delana kunde inte föreställa sig vad hon skulle göra istället, men just denna ovisshet fick henne att rysa. Hon borde kunna döda kvinnan på fläcken.
Ja, Halima, sa hon, och hatade sig själv för det.
Så vänligt, mumlade Joanne och höll upp koppen så att Lilaine kunde hälla en liten skvätt druvbrännvin i hennes te. Solen var på väg ned mot horisonten och kastade ett rödaktigt ljus över byn. Men ute på gatan var festen fortfarande i full gång. Du kan inte ana hur tröttande det är att försöka lära den där flickungen etikett. Hon verkar tro att allting skulle gå bra så länge hon uppförde sig som en klok fru från hennes hemtrakter. Salen skulle vara som kvinnorådet, eller någonting i den stilen. Lilaine, som hade sin egen tekopp i handen, gav ifrån sig ett instämmande ljud.
Du säger att hon klagade över Romanda.
Joanne ryckte på axlarna. Ja, någonting om att Romanda envisas med att vi ska stanna här istället för att tåga mot Tarvalon. Så vitt jag begrep saken rätt, ljus. Flickungen har ett humör som en strömskata under parningstiden. Jag ville nästan ta henne om axlarna och ruska om henne. Men nu bär hon ju stålan. Nåväl, så snart jag har avslutat etikettsundervisningen är jag färdig med henne. Kommer du ihåg...
Joanne log inombords när hon såg hur Lilaine svalde ner allt hon sa tillsammans med Tet. Det var bara den första meningen som haft någon verklig vikt. Det om Egwens humör hade hon lagt till på eget bevåg. Men det kanske kunde få en del av företrädarna att gå lite varsammare fram med Egwen. Dessutom misstänkte hon att det kunde rymma en viss sanning. Själv skulle hon aldrig mer bli den ärmelin tronande igen och hon var tämligen övertygad om att det vore lika fåfängt att försöka manipulera Egwen som det varit att försöka manipulera henne själv och lika smärtsamt. Men likväl, att lära en ärmelin tronande att bli den ärmelin tronande. Hon såg fram emot det med större iver än hon känt på länge. Egwen Alvear som den ärmelintronande skulle få troner att själva.
Men min blockering då, sa Ninive, varvid Romanda rynkade ögonbrynen. De befann sig i Romandas rum i lilla tornet och enligt det schema som de gula systrarna hade gjort upp var det Romandas tur att ta sig an Ninive. Musiken och skratten som hördes utifrån verkade irritera Romanda.
Tidigare var du inte så ivrig. Jag hörde när du sa åt Dagdara att du också var HD och att hon kunde gå och leta upp en sjö att köra ner huvudet i. Det hettade i Ninives ansikte. Hennes humör la alltid krokben för henne. Det kanske är för att jag just insett att jag inte har lättare för att leda kraften bara för att jag är HD nu.
Romanda fnös. HD. Du har en lång väg att vandra innan du når dit. Hur mycket än... Nåväl. Vi tar någonting som vi inte har prövat förut. Hoppa upp och ner på ett ben och prata samtidigt. Hon slog sig ner på en snidad karmstol vid sängen, fortfarande med bister uppsyn. Skvaller är nog det bästa.
prata om lättviktiga saker. Vad var det till exempel som den ämlintronade sa att Lilaine ville prata om? Först stod Ninni bara och blängde indignerat på kvinnan. Hoppa på ett ben. Det var fullständigt befängt. Nåväl, blockeringen var i vilket fall som helst inte hennes verkliga skäl att komma hit. Hon drog upp kjolarna en bit och började hoppa.
Egwen, den ämelintronande, sa inte särskilt mycket.
Någonting om att vi måste stanna. I Sally där.
Det här fick min sann fungera, annars skulle Egwen få höra några väl valda ord. Ämelintronande eller ej.
Jag tror att den här fungerar bättre, Sharon, sa Elaine och räckte henne en vriden ring, spräcklig i rött och blått, av vad som hade varit sten bara några timmar tidigare. I själva verket skilde den sig inte från alla andra hon hade gjort. De hade skilt sig från folkvimlet och stod i det röda solljuset där en gränd öppnade sig mot huvudgatan. Bakom dem hördes de muntra tonerna av flöjter och fioler.
Tack, Elaine. Sharon stoppade ned Cheeran Greelen i bältespåsen utan att ens titta på den.
Elaine hade fått tag på Sharon när denna tog en paus från dansandet. Och under allt det svala lugnet fanns en uppspelt rodnad på Aceydans kinder. Men de klara gröna ögonen som hade fått Elaines knän att skälva under novistiden var nu riktade mot henne med koncentrerad blick.
Varför får jag en sådan känsla av att det inte bara var därför som du ville träffa mig?
Elaine gjorde en grimas och vred på ormringen som satt runt hennes högerhand. På högerhanden. Hon måste komma ihåg att hon också var ACD nu.
Det är Egwen.
Den är med din tronande, borde jag väl säga. Hon är bekymrad, Sharon, och jag hoppades att du skulle kunna hjälpa henne. Du är ju krönikornas väktarinna. Och jag visste inte vem jag annars skulle kunna gå till. Jag vet inte riktigt hur det är fatt.
Du vet hur Egwen är. Hon skulle inte klaga om så någon högg foten av henne.
Jag tror att det är Romanda, men hon sa någonting om Lilaine också. Någon av dem, eller båda, har varit på henne om att vi måste stanna här i Shalidar. Att vi inte får skrida till handling ännu, därför att det är för farligt.
Det är ett gott råd, sa Sharon dröjande.
Farligt vet jag inte, men det är det råd jag skulle ge henne själv. Elaine slog ut med händerna i en hjälplös gest.
Jag vet, hon sa att du tyckte så, men
hon sa det inte rätt ut, men jag tror att hon är lite rädd för de där bägge. Jag vet att hon är den ämelintronande nu, men jag tror att de får henne att känna sig som novis igen. Jag tror att hon är rädd att om hon gör vad de vill, även om det är goda råd de ger henne, så kommer de att vänta sig att hon ska göra det igen nästa gång. Jag tror, Sharon, hon är rädd att hon inte kommer att kunna säga nej nästa gång om hon säger ja nu. Och jag är också rädd för det. Sharon, hon är den ämelintronande. Ingen borde få ha henne i ledband. Inte Romanda. Inte Lilaine, inte någon. Du är den enda som kan hjälpa henne. Jag vet inte hur, men det kan du.
Sharon var tyst så länge att Elaine började frukta att hon skulle säga att allt sammans var fullständigt befängt.
Jag ska göra vad jag kan, sa Sharon till sist.
Elaine hann lägga band på en lättad suck innan hon insåg att det inte skulle ha spelat någon roll.
Egwen satt framåtböjt med armarna vilande mot kopparbaljans kanter medan Kesa skrubbade hennes rygg och lät sitt pladder skölja över henne. Hon hade länge drömt om att få ett riktigt bad, men nu när hon slutligen satt här i det blomsterdoftande tvålvattnet kändes det mest konstigt efter Ailes ångtält. Hon hade tagit sina första steg som den ämelintronande, mobiliserat sin numerärt underlägsna armé och påbörjat sitt första angrepp. Hon mindes en sak som Ruach sagt en gång.
När slaget väl hade börjat hade stridsherren inte längre någon verklig makt över vad som skedde. Nu kunde hon bara vänta. Inte desto mindre, sa hon tyst, så tror jag att de visa skulle vara stolta.